Magdalena. Det har varit lite intressant. Vi har inte talat vid så där liksom vad vi ska göra här idag, utan det här har blivit som det blir. Ofta blir det ganska bra. Jag bara kände så här att den där sången du sjöng nu liksom beskriver någonting ganska viktigt, nämligen fokus. Alltså vart har vår tro sitt fokus? Och det, jag ska predika om det idag också då. Och det är ju där den här texten handlar om, som Ann-Charlotte läste. Det är ju en fascinerande scen, va? Jesus tillsammans med djävulen står och diskuterar lite vilket fokus som man ska hålla i det här sammanhanget. Och det är ju två högst personifierade gestalter. Den ena då är ju dramats huvudperson som ska driva sin sak framåt. Den andra är en bifigur faktiskt, utan någon som helst annan funktion än att hota huvudpersonens avsikter. Något som vi kanske inte tänker på alltid och vi glömmer bort är att djävulen har ingen egen agenda. Han har liksom ingen parallell plan till det här, för det som ska komma. Det är alltså inte två jämnbördiga aktörer, två starka konkurrenter som möts. Utan den ene äger skeendet, alltså Jesus äger hela frågan om att föra mänskligheten och skapelsen till frälsning och försoning. Den andra har inget annat alternativ, utan han har bara för avsikt att förhindra det som Jesus ska göra. Något alternativ har han inte. Att då tala om djävulen som en personlig figur är ju någonting som i vår tid då inte uppfattas liksom helt trovärdigt, om man säger så. Ändå så ska jag göra det. Därför att ondska är inte en företeelse som lever utanför oss själva. Ondska är ingen fristående kraft som agerar på eget bevåg, utan det är någonting som hela tiden integrerar med våra egna personligheter. Och på så sätt så är ju djävulen faktiskt personlig. Det finns liksom ingenting som är djävulskt utanför det som är personligt. Precis som kärleken alltid är personlig, så är ondskan också personlig. Det finns ingenting som drabbar oss. Alltså inför allt som drabbar oss, skulle jag säga istället, inför varje situation som vi ställs inför, så har vi ett val. Inför varje tragedi, inför varje hot, inför varje katastrof, så kan man välja om man vill fokusera på nederlaget som sådant och bli en del av det. Eller på det som leder vidare och istället bli en del av det. Alltså bli personlig med det scenariot, man kunna säga. Trots då alla orättvisor i världen, så har jag svårt att tro att någon enbart är ett offer i ordets yttersta mening. Alla kan drabbas naturligtvis, och de flesta gör det också. Men jag kan inte riktigt godta att detta skulle vara den givna slutstationen för någon enda människa. För i så fall så kan jag inte se poängen i att Jesus ger sig själv som ett offer för mänskligheten. Djävulen i det här fallet försöker nu inte aktivt att nedkämpa Jesus, va? Utan han försöker få honom över på sin sida. Vilket egentligen inte innebär någonting mer konkret. Mer än att Jesus avstår ifrån sina ambitioner att frälsa världen och istället ägnar sig åt annat. Djävulen är inte våldsam. Det finns det andra som är. Han förfogar inte över bomber och terror. Det är det andra som gör. Och han och också använder detta för att bekämpa varandra. Och i alla situationer då, där två parter ligger i konflikt, vare sig det handlar om en vanlig skilsmässa eller om ett globalt krig, så kan den situationen uppstå när båda parter ser sig själva som offer för den andres ondska och agerar därefter. Detta är djävulens våta dröm. För då har vi två självutnämnda offer och ingen ansvarig som bekämpar varandra. Två självutnämnda offer som bekämpar varandra och ingen ansvarig. Då har vi avgrunden. Jag vet inte hur det är med hon golfspelare Annika Sörenstam. Spelar hon fortfarande? Eller? Jag har inte hört så mycket om. Jag är inte så intresserad av golf. Jag ska erkänna. Kanske har missat. Nej, vi släppte. Men jag vet att hon spelar golf i alla fall. Och hon hade en gång, i alla fall en gång i tiden, en tränare som hette Kjell Enhage. Och honom har jag faktiskt haft förmånen att lyssna på några gånger. Jag kan väl säga att han säger ett och annat som är, ett och annat är värt att lyssna på. Bland annat så sa han så här, att nyckeln då till Annika Sörenstams framgång är att hon har en enastående förmåga att fokusera på rätt sak. Alltså, efter att hon har slagit fel i golfen, så fokuserar hon då nästa gång på följande fråga, nämligen: hur ska jag göra för att slå rätt? Och det där lät ju inte så där speciellt överraskande, eller hur? Men det faktum är att de flesta golfspelare, och inte bara golfspelare utan alla andra människor som ska utföra någonting, som ska prestera någonting, oftast i den situationen har ett helt annat fokus, nämligen: hur ska jag göra för att det inte ska bli fel? Det är en viss skillnad på det, va? Och Enhages slutsats var så att om man gör så, så är det inte spelaren som behärskar situationen, utan det är nederlaget som behärskar spelaren. Jag fokuserar på det som blev fel istället för det som skulle bli rätt. Det är ju naturligtvis oerhört lätt att säga, naturligtvis, för vi vet alla hur det är att leva. Men någonstans så ligger det en djup sanning i detta, och också utifrån den texten som vi har lyssnat till idag. En valstrateg, ett annat exempel. En valstrateg, jag kommer inte ihåg vem det var riktigt, men jag lyssnade och jag varit ganska fascinerad av detta. Förklarade en gång i tv varför Fredrik Reinfeldt lyckades vinna valet 2006. Och att alliansen på den tiden fick en egen majoritet. Och den främsta orsaken till detta, så är den valstrategen, var inte själva politikens innehåll i sig självt. För vad är nytt under solen i detta gamla Svedala? Utan det faktum att Reinfeldt nästan aldrig nämnde sina motståndare i valrörelsen inför valet 2006. Före det hade alla debatter, alla tal, så hade det låtit likadant. När Socialdemokraterna talade, så talade man mest om Moderaterna. Och när Moderaterna talade, så talade de mest om Socialdemokraterna. Och det som var unikt då med Reinfeldt var att han ägnade mycket, mycket lite kraft och tid åt att svärta ner motståndare. Han ägnade dem knappast någon uppmärksamhet överhuvudtaget. Det senaste valet nu då, för att vi ska hänga kvar vid det var ju ett alldeles lysande, tycker jag, också lite skrämmande exempel på hur tokigt det blir när fokus enbart kommer att handla om motståndaren. Självaste drottningen, liksom, the queen i det här sammanhanget, i denna märkliga strategi är ju tveklöst Annie Lööf. Observera nu, så ni inte går hem och säger fel sak. Att jag inte lägger några som helst politiska värderingar i det här jag säger. Utan det är själva strategin som är anmärkningsvärd. För det hon har gjort är att hon i hög grad gått till val på att förhålla sig till sina motståndare. Och det mesta handlar om Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Och hon gick till och med så långt i detta att hon faktiskt allierade sig med sin näst bittraste fiende. Nu vill jag inte på något sätt jämställa några folkvalda politiker med ondskan. Det är inte det som är poängen. Utan poängen är att om jag fokuserar på det som är mitt nederlag eller det som kan komma att bli mitt nederlag, så riskerar jag att bli en del av det. Alltså, vi tar detta i kyrkan som sammanhang. Vi står ju just nu i en omvandlingsprocess. Till sommaren har ni förhoppningsvis en ny församlingsföreståndare. Och en sak kan ni vara säker på, att det kommer inte bli Anders Blomberg. Och en annan sak ni kan vara säker på är att hon kommer inte vara som Anders Blomberg. Utan det kommer att vara något eget, något nytt, något annat. Det är en person som kommer att ha ambition, hoppas vi, att driva den här församlingen då. Kolansö och Stenhammar missionsförsamling, gärna ihop med andra församlingar, andra kristna bruk, kommer att driva den församlingen framåt på en väg som den personen tror är möjlig att gå. Det kommer naturligtvis bli en viss förvirring i detta. Det förstår ni ju. Men om vi nu är på väg någonstans och vi har ett mål med vår kyrka, vår församling och med våra liv i detta, så är det det vi ska koncentrera oss på och inte det som eventuellt hindrar vår resa. Som sagt, jag vill gärna beskriva djävulen som en person faktiskt. Just därför att det är genom våra personligheter och det personligt som det personligt onda tar gestalt. Och om vi då inte ger honom det utrymmet, så har han ju liksom inget alternativ att presentera. Djävulen kan inte skapa. Ni tänkte på det? Djävulen är själv skapad. Djävulen kan inte göra någonting ur intet. Det vill säga att man inte ger honom verktygen eller förutsättningar, grogrunden, så finns det ingenting. I själavården då, så handlar då befrielse. Handlar aldrig om exorcism. Om ni vet vad det är. Det vill säga där själavårdaren då med skrik och rop och tillhävor driver Satan ur människors liv. Det är bara på film det går till så. Det vill säga, det är klart det görs försök i verkligheten också, men jag kan intyga att i de fall som jag har sett det, så har det garanterat misslyckats. Därför att det ökar bara fokuseringen. Bara ökar turbulensen. Det är ungefär som Annie Lööf skulle, istället för att tala om sina motståndare, börja skrika och svära åt dem också. Alltså det bara höjer uppmärksamheten på det som skulle kunna vara nedlag. I själavården handlar befrielse nästan alltid om att flytta fokus från det egna nederlaget till den nåd och kärlek och till den upprättelse som Jesus lovar varje syndare. Och till det också det alternativ som det medför. Alltså om mitt problem till exempel är skuld, så kan man naturligtvis ägna kraft åt skuldens orsak en stund. Men befrielsen ligger inte där. Utan befrielsen ligger i förlåtelsen och acceptansen och tron på förlåtelse och försoning. Där ligger befrielsen. Samtalet då mellan Jesus och djävulen är ju påfallande fredligt och stillsamt. Lite puttrigt nästan. Och anledningen är att de håller sig till saken. Alltså djävulens bud är mycket enkelt. Han vill att Jesus byter fokus. Släpp det där, säger han. Släpp det där med frälsningen. Antingen så visar du liksom att du står över skapelsens premisser, eller också tar du över och blir riktigt rik och mäktig och så vidare. Alltså han vill bara att han byter fokus. Att han flyttar flyttar liksom fokuset från frälsningens huvudmål till sin egen person istället. Det är det han vill. Och det är inget annat än det som det onda vill oss i denna värld. Det är inget annat än det onda kan göra med oss. Jesus avböjer detta sakligt utan att ens höja rösten. Han till och med tar sig tid att förklara för djävulen varför han avböjer. Han är inte där för att bli personlig med vare sig djävulen eller sig själv, utan han är där för att göra Guds vilja. Och därmed är samtalet över. Och det här då, tycker jag, det ger oss andra ett mandat, eller hur? Alltså vi får någon slags klartecken. Nämligen att inte lägga så mycket energi på det som är motståndet i livet. Jag kan säga ärligt att i mitt liv så finns det många saker som jag inte är särskilt stolt över. Min befrielse då, när den har nått mig och när den kommer att nå mig, för jag kommer väl att stöta på det här i framtiden också. Men befrielsen har kommit när jag har slutat upp med att nedkämpa dessa saker. Och för det är nog så att det har jag aldrig lyckats med. Jag har aldrig vunnit seger i de kamperna med mig själv. Utan det som har befriat mig är när jag istället valde att uppskatta det goda som har funnits där. Men som aldrig har fått den uppmärksamhet det förtjänade, för att jag var fullt upptagen med att bekämpa det andra. Och det var Jesus som tillät mig detta. Observera det. Det var Jesus som tillät mig det. Uppmana mig att göra valet. Jag får berätta en gång. När jag var 1984 tror jag det var kanske. Jag var ganska ny i den kristna tron. Kanske något år hade det gått. Jag var 25, 26 år. Och jag kom till tro, tror jag, på ett ganska klassiskt sätt. Jag hade ganska djup syndanöd helt enkelt och upplevde befrielsen från detta. Och jag var oerhört glad för det. Jag jobbade på slakteri på den tiden. Miljön var ju då lite motsägelsefull i det här. Vi stod där och gjorde vårt blodiga hantverk. Och jag gladdes över min frälsning, vet jag. Så plötsligt så dök det upp ett tvivel. Och det var någon grej som jag inte hade klarat ut. Det var något som jag inte hade bekänt för någon. Det var någonting som inte var riktigt, som jag hade glömt bort. Och jag vet att jag tog kontakt med vederbörande. Och den här personen var inte så där speciellt intresserad av att höra min bekännelse just där och då. Och det blev inte riktigt bra. Det vispade upp på något sätt. Men då hade jag ändå lagt det bakom för det också. Och så gick det en stund till, någon dag till. Så dök det upp något ännu ytterligare någonting. Något gammalt skräp som jag hade bak i historien. Och så här höll det på. Jag kände bara, det här tar ju aldrig slut. Och då jag stod där i den där rykande ångan, i den där blodiga miljön, så fick jag en slags uppenbarelse nästan. Och det var så att jag såg en bild framför mig. Och att jag var i ett hus. Vilket någonstans, ett hus fullt av skräp. Det var mitt gamla liv på något sätt. Och Jesus bjöd mig att gå ut därifrån. Och jag gick ut. Och där står ju djävulen på trappan och säger, bra Anders, jättekul har du varit ut. Men du har glömt en liten städa där uppe i rummet, där uppe i hörnet i garderoben. Och så gick jag in igen. Och så gick jag ut och så kände jag, så kom jag ut och så står djävulen där igen och säger, toppen Anders, jättebra, men nu har du glömt att släcka i källaren, vet du. Så nu får du gå tillbaka in där igen och rota i skiten här, va. Och så här höll det på. Och till slut så insåg jag vad det här var för något. Så att då kände jag så här framför mig. Jag såg inför mitt inre hur jag gick ut genom dörren. Och så står djävulen där och säger, han står där och bugar och artig och trevlig, men ber mig gå tillbaka. Och då säger jag så här, nej, jag gör inte det. För är det något så du vill, så får du göra det själv, för det är ditt hus. Och så gick jag. Och det här var oerhört befriande för mig. Alltså fokuset ligger alltid liksom på att, att vi måste hålla fokus på rätt sak. Under mitt liv då så har jag hört massor av människor som har vittnat om det här. Som, inte bara jag, utan jag har en kompis som är nykter alkoholist. Han säger att det som befriade honom, det var när han inte tänkte så mycket på att sluta supa hela tiden. För det var det han gjorde. Utan han istället började koncentrera sig på att bli nykter. Det är faktiskt en skillnad i det. Eller min bittre släkting som efter ett halvt liv faktiskt gav upp tanken på hämnd och rättvisa och istället försonades med det faktum att livet faktiskt inte blir som man har tänkt sig jämt. Eller en granne för många år sedan som jag hade som istället för att dagligen frukta döden började glädjas över tanken på det liv hon faktiskt levde och den eviga frälsning som Herren hade lovat. Eller den misslyckade mamman som under många år sörjt över att hon inte lyckades nå sin egen dotter. Och som till slut fick frid när hon accepterade att varje generation, liksom hon själv, nog måste bära sitt eget lidande. Och att hon själv trots allt gjort vad hon hade kunnat. Jag skulle kunna hålla på länge på det här viset och dra exempel på människor som har vänt sitt nederlag ryggen och gått vidare. Människor som har vägrat bli personliga med det onda. Människor som har flyttat fokuset från det som hållit dem fast till det som fört dem vidare. Eller de som helt enkelt, precis som Jesus gjorde i öknen, aldrig gav sig i clinch med djävulen. Aldrig slogs med honom. Aldrig kämpade mot honom. Aldrig försökte driva honom ut ur själ och hjärta och hem. Utan helt lugnt tackade för sig och sa att han fick nu klara sig på egen hand. Vi ber en bön. Gode Gud, hjälp oss att hålla fokus på ditt löfte, ditt eviga löfte. Herre, hjälp oss att vandra med lätta steg och inte ge så mycket uppmärksamhet åt det som stör våra tankar, våra handlingar och våra liv. Låt oss konstatera att det finns, att lidandet finns, att prövningarna finns. Men låt oss inte bli personliga med dem, utan att vi får vara personliga med dig.